إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. بكم رضا بحول الله تعالى att återuppta läsning och förklaring från boken Lataif al-Ma'arif av al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. En bok som handlar om hur man ska ta tillvara på året, hur man kan fylla alla dessa säsonger som Allah azza wa jalla har givit oss med dyrkan och få så mycket belöning som möjligt, hur man kan vinna Allahs förlåtelse och hur man kan vinna paradiset under dessa säsonger och dessa högtider. Men som vi vet så är vi ålagda att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala dag in och dag ut, tills den dagen våran själ lämnar kroppen. Och alhamdulillah att Allah azza wa jalla har gett oss otroligt många goda gärningar som vi kan fylla våran vardag med. Men Allah subhanahu wa ta'ala har också gett oss dessa mawasim, dessa högtider och säsonger där dyrkan mångdubblas i belöning, där förlåtelsen regnar över Allah Azza wa Jalls tjänare och de får Allahs rahma och Allah Azza wa Jall höjer dem i nivåer. Så att dessa säsonger ska man verkligen ta vara på. Och runt hörnet väntar en av dessa säsonger och det är de 10 första dagarna av Dhul-Hijjah, som inshallah är om cirka en vecka. Och det är de bästa dagarna på hela året. Och profeten Muhammad alaihissalam har sagt att inga goda gärningar är bättre än de gärningarna som görs under dessa 10 dagar. Så man ska verkligen i de här dagarna kämpa så mycket som möjligt, göra mer än vad man gör i vanliga fall. Och runt hörnet väntar också en av islams enorma dyrkan som är al-hajj. Denna pelare från islam, denna dyrkan som varje person måste göra en gång i livet. Och författaren har ett kapitel som vi kommer börja med som handlar om dygden av hajj. Och sen ett kapitel om vad kan man göra om man inte åker på hajj. Och sen kapitlet om hur ska man ta tillvara på de 10 första dagarna av Dhul-Hijjah. Så inshallah vi kommer köra de här kommande veckorna, gå igenom dessa kapitel bi-idhnillahi ta'ala. Och vi gör så att vi förkortar lite boken för att det finns lite daif hadith, lite poesi som är ganska komplicerad att översätta och så vidare. Men vi tar yani fawaid och läser det mesta från boken, de flesta stycken, men vissa stycken hoppar vi över. Naam. Och författaren tar också upp otroligt mycket saker. Jag sa att vi kommer börja med att tala om dygden av hajj. De första 3 sidorna talar han om el-iman. Så att, och sen avslutar han kanske, får se om vi hinner dit, tala om hur man ska bete sig när man är på resande fot. Hur man ska vara med sina vänner under resan och så vidare. Så det är inte bara en lektion som jag ska inte åka på hajj, jag ska inte lyssna på den. Nej, wallahi, den här lektionen är för de som ska på hajj och de som inte ska på hajj. Den passar allt och alla. Så, bismillah. Vi börjar och ber Allah azza wa jall om ett taysir och ett tawfiq och ett ikhlas fil qawli wal amal. Han säger här al-majlis al-thani fi dhikri al-hajj wa fadlihi wal-hathu alayhi. Den andra sammankomsten där vi talar om al-hajj, dess dygder och uppmuntran att göra hajj. Och han börjar med att nämna den kända hadithen i As-Sahihain från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa afdalul a'mal imanun billah wa rasulih. Den bästa gärningen är att tro på Allah och hans sändebud. Och sen kommer jihadun fi sabilillah och sen kommer hajjun mabrur, en accepterad hajj. Och sen säger författaren att dessa 3 gärningar gå tillbaka till två viktiga aspekter. Dessa tre gärningar som nämndes i hadithen, vilka var de? Al-imanu billahi wa rusuli och al-jihadu fi sabilillah och al-hajj. Dessa tre gärningar går tillbaka till två viktiga aspekter. Och han säger att den första är al-imanu billahi wa rusuli. Att tro på Allah azza wa jalla och hans sändebud. Wa huwa at-tasdiqu al-jazim billah. Och al-iman billahi wa rusuli är att med stark övertygelse tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud och den yttersta dagen. Så som profeten Muhammad alayhi salatu wassalam beskrev al-iman då han frågades av eller då han frågade Jibril alayhi salatu wassalam, eller Jibril frågade honom. Och det har också nämnts i andra hadither. Och Allah azza wa jalla nämner också grunderna till iman på flera ställen i Koranen. Och han nämner bland annat här början på surat al-Baqara, mitten på surat al-Baqara och slutet på surat al-Baqara. Den nämner Allah azza wa jalla iman och dess egenskaper och dess grundpelare kan man säga. Som vi alla känner till, början, alif lam mim, den nämner Allah azza wa jalla al-mu'minin i fem egenskaper. Och sen har vi också laysa al-birr an tuwallu wujuhakum, den nämner Allah azza wa jalla också al-iman, al-birr. Och amana rasul i slutet, den nämner Allah azza wa jalla också då al-iman. Så det är den första egenskapen. Den andra egenskapen som också är grundläggande är al-jihadu fi sabilillah, att kämpa för Allah azza wa jalls skull. Och Allah azza wa jall har enat mellan dessa två, al-iman och al-jihad, på flera ställen i Koranen. Till exempel så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Troende, ska jag inte hänvisa er till en handel, en affär som kommer att rädda er från ett hårt straff. Ni ska tro på Allah, hans sändebud, och kämpa för Allahs sak, bi amwalikum wa anfusikum, med era egendomar och era själar. Surat As-Saff 10-11. Allah subhanahu wa ta'ala säger också: Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rusulihi. De troende är endast de som tror på Allah och hans sändebud. Och sen inte tvivlar. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Och sen kämpar för Allahs sak med deras egendom och deras själar. Fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Det är dessa som är de uppriktiga. Så här nämner han då dygden av al-jihadu fi sabilillah. Och vi kommer att tala om denna viktiga punkt. Och när vi säger jihad fi sabilillah så tänker många direkt på terror och terrorister. Det här har ingenting med jihad att göra. Utan den jihad som profeten Muhammad a.s. utkämpade, det var för att sprida rättvisa, försvara de troende och få folk att dyrka Allah azza wa jall, som författaren kommer att gå in på. Och han säger då här att det har berättats från flera källor att profeten alayhi salatu wassalam har sagt att från de bästa av gärningar är al-imanu billahi wal-jihadu fi sabili. Är då tron på Allah azza wa jall och att strida och kämpa för Allahs sak. Och han säger al-iman al-mujarrad tadkhulu fihi a'mal al-jawarih inda salaf. Att när man säger iman så omfattar det också goda gärningar hos as-salaf och ahlul hadith. Så här talar författaren om definitionen av al-iman. Och det är viktigt. Mashallah. Vad tror as-salaf och salih och ahlul hadith? Vilka var ahlul hadith? Är det någon som vet? Vilka var ahlul hadith? Det var ahlul sunnah wal jama'ah. Förr i tiden så kallade man de muslimerna som höll fast vid Koranen och sunnan på sahabas förståelse för ahlul hadith. Och ibland refererade man till dem som ahlul athar. Och senare blev de kända som ahlul sunna wal jama'a. Men när man talar om ahlul hadith så refererar det då till folket av sanningen i islam. Så deras definition av iman är att iman också omfattar goda gärningar. Och han säger När iman nämns tillsammans med goda gärningar, bil amal, så syftar al-iman på ett tasdiq ma'al qawl. Tro, bekräftelse, tillsammans med att man uttalar denna tro. Wa khususan in qurina al-imanu billahi wa bil-imanu bi rusulih. Och speciellt om man då nämner tron tillsammans med att tro på Allah och hans sändebud, som det nämndes i tidigare hadith. Vad han säger? Att om någon säger till dig, acceptera iman, då omfattar det att du ska tro på Allah, sändebuden, böckerna, profeterna, allting. Du ska tro på Allahs uppenbarelse. Och du ska komma med goda gärningar. Goda gärningar är inkluderade i ordet iman. Okej? Det här är om iman nämns enskilt. Bara ordet iman. Det är som islam. Omfattar båda två om det nämns enskilt. Men ibland nämner Allah al-iman och al-amal och salih. Yani tillsammans. Att tro och att göra gärningar. Då säger han att gärningarna syftar då på det man gör, de goda gärningarna. Och iman syftar mera till den själsliga tron som då bekräftas i hjärtat och uttalas med talet. Och så säger han att al-iman al-qa'im bil-qulub aslu kullu khayrin wa huwa khayru ma utiyahu al-abd fi dunya wal-akhir. Väldigt vackert. Han säger att iman som finns i våra hjärtan är grunden till allting gott. Och det är det bästa en människa har fått i detta liv och i nästa liv. Wa bihi yahsulu lahu sa'adatu fi dunya wal-akhirah. Och med hjälp av denna iman kommer han att uppnå lycka i detta liv och i kommande liv. وَالنَّجَاتُ مِنَ الشَّقَاوَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Och han kommer att skonas från olycka i detta liv och i nästa liv. Och det här är väldigt viktigt, ja ikhwa. Al-iman är det käraste vi har. En person kan förlora pengar, kan förlora hälsa, kan förlora jobbet. Men dessa saker går att ersätta, eller hur? De går att ersätta, de går att byta ut. De går att fixa till. Men, vad säger de om en person som förlorat sin iman? Hur ska en person ersätta sin iman? Kan man göra det? Kan man byta ut den mot någonting? Kan du säga du förlorar din iman, du får 1 miljon istället? Har man då täckt skadan? Har man fått någonting bättre? Någonting likvärdigt? Nej, wallahi. Utan du har förlorat den största förlusten. Ingenting kan ersätta din iman. Och som han säger att iman är den största gåvan en tjänare fått i detta liv och i nästa liv. Ey wallahi, största gåvan. Som sahaba brukade säga att Allah azza wa jall ger pengar till den han älskar och dunya till den han älskar och den han hatar. Men han ger bara iman till den som han älskar. Så iman är den största gåvan. Alhamdulillah. Att Allah har gett oss al-iman. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Och vi ber Allah om ett thabat på denna iman. Och han säger sen att denna iman är också orsaken till lycka i detta liv och i kommande liv. Och förlusten av iman är orsaken till olycka i detta liv och i nästa liv. Och sen säger han att när iman är förankrat i hjärtat så kommer det leda till att en person gör alla möjliga goda gärningar. Och hans tunga kommer att tala med det bästa av tal. Så som profeten sa sallallahu alaihi wasallam att sannoliken så finns det i kroppen en köttbit. Om den är frisk så blir resten av kroppen frisk. Och om den är sjuk så blir resten av kroppen sjuk. Och det är hjärtat. Och sen säger han wala salaha lil qalb bidun al iman billah. Och en persons hjärta kan inte bli friskt korrekt förutom i tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yadkhulu fi musammahu min ma'rifati Allah wa tawhidihi wa khashyatihi wa mahabbatihi wa raja'ihi wal inabatu ilayhi wa tawakkul alayh. Så en människas hjärta kan inte bli friskt förutom med hjälp av iman. Ditt hjärta kan inte bli bra förutom med iman och vad som omfattas av iman. Så som att känna Allah, att särskilja Allah, att frukta Allah, att älska honom, att längta efter honom, att vända sig till honom och att förlita sig på honom. Så här nämner han väldigt vackert att när man väl fått iman i hjärtat, det är förankrat och din iman är korrekt, så kommer det naturligt att visa sig i alla former av goda gärningar. Gärningarna återspeglar ditt hjärta. Så ett friskt hjärta, ett sunt hjärta, fyllt med iman, kommer att leda till alla goda gärningar. Ja. Och han nämner också här från al-Hasan rahimahullah att han sa "Laysa al-imanu bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fi as-sudur wa saddaqathu al-a'mal." Al-Hasan al-Basri sa väldigt fint om iman. Han sa att iman är inte med att hoppas med tomma förhoppningar eller med klädsel, utan iman är vad som är förankrat i hjärtan och visar sig i gärningar. Så iman är inte bara någonting man säger, som tyvärr många muslimer gör idag. De säger att jag är muslim, jag är troende. Men sen ber de inte. De fastar inte. De lever ett liv präglat av haram. Det här är inte iman. Utan iman är vad? Bekräftelsen i hjärtat som sen uppenbarar sig i goda gärningar. Det här är sann iman. Så ingen person kan komma och säga jag är mu'min, jag har iman, jag är troende, och sen inte bevisa detta med goda gärningar. Utan man måste komma med goda gärningar. Det är en förutsättning för att ha en iman. Och han säger att vad som vittnar till detta är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. De troende är inga andra än de som när de minns Allah så fylls deras hjärtan av fruktan inför Allah azza wa jall. Och när man läser Allahs verser för dem så ökar de i tro och de förlitar sig på sin Herre. Alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. De som förrättar bönen och ger av det som vi har gett dem. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Det är dessa som är de sanna troende. Så vem är det som är en sann troende? Allah säger här, han har vissa egenskaper. Hans hjärta tar åt sig när han tänker på Allah, när han hör om Allah, när han läser Koranen, när han gör dhikr av Allah Azza wa Jal, tar hans hjärta åt sig. Hans iman stiger. Han gör sina salah. Han betalar zakat. Han hjälper fattiga människor. Och han förlitar sig på Allah. Det här är den som är en sann troende. Som Allah Azza wa Jal säger: Ulaika humul mu'minuna haqqa. Och sen säger han: فَإِذَا ذَاقَ الْعَبْدُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ وَوَجَدَ طَعْمَهُ وَحَلَاوَتَهُ ظَهَرَ ثَمَرَةُ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ. Så om en tjänare får känna sötman av el-iman, så kommer frukterna av detta att visa sig på hans tal och på hans agerande. فَاسْتَحْلَى الْلِسَانُ ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَلَّهِ. Och då kommer hans tunga att njuta av denna sötma av att minnas Allah Azza wa Jal och vad som faller in under att minnas Allah. Och hans kroppsdelar kommer att skynda sig till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och då kommer kärleken av el-iman att gå in i hans hjärta. Så som kärleken till kallt vatten hos en törstig person på en varm dag är då han tar emot vattnet. Och han säger att hans och att lämna el-iman kommer att vara mer förhatligt för denna person än att kastas i en eld och bäskare för honom en kaktus. Genom att denna iman sen ska lämna hans hjärta kommer att vara mer förhatligt hos honom än att kastas i en eld eller bäskheten av kaktus. Så här nämner han väldigt vackert. När en person har fått el-iman förankrat i hjärtat. Och han nämnde här vikten av också innan att lära sig tawhid. Hur det hör ihop. Att lära sig el-iman. att ha ett tawakkul till Allah Azza wa Jal, att vända sig till Allah i ånger, att längta efter Allah, att frukta Allah, alla dessa saker. När hjärtat fylls av iman så kommer tjänaren att njuta av sötman av el-iman. Den sötman som profeten a.s. beskrev i hadithen, att den som har tre egenskaper kommer att njuta av el-iman. Vilka tre egenskaper? Han kommer få sötman. Första egenskapen, att han älskar Allah Azza wa Jalla och hans profet mer än allting annat. Andra egenskapen? La yuhibbuhu illa. Och att han älskar en broder. Han älskar en person bara för Allahs skull. Och den sista egenskapen? Att han hatar att kastas in i, eller han hatar tanken av att lämna islam mer än vad han hatar att kastas in i en eld. Så han säger, när en person har fått iman förankrat i hjärtat och känner sötman av el-iman, så kommer hans tunga njuta av att minnas Allah. Yani det blir halawa för honom. Och samma sak, hans kropp kommer att följa och ge efter till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Snabbt kommer han att skynda sig. Till skillnad från de som har svag iman, de kanske är lata, trötta, sega, långsamma till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. När de gör salah så känner de sig som en sten. Buff. Jobbigt. Jobbigt att gå upp, jobbigt att be, och man bara längtar tills bönen tar slut. A'udhu billah. Ett tecken på svag iman. Den med stark iman längtar till bönen, njuter av bönen och vill att bönen ska fortsätta, njuter av sujud. Och det här blir en av frukten av att ha stark iman. Att man gör mera goda gärningar, och de goda gärningarna blir också lättare och man njuter av att göra dem. Mer än vad en person som är törstig på en kokhett dag njuter av att dricka kallt vatten. Och det här är också en annan viktig aspekt som jag tänkte på här, att många som börjat praktisera islam eller mashallah blivit muslimer glömmer ibland bort den själsliga aspekten av islam. Att det här är faktiskt det viktigaste. Det här är el-islam, el-iman. Att man förankrar iman med tawhid och korrekt tro i hjärtat. Det är det viktigaste av allting. Och sen kommer ens goda gärningar. Och vad många gör, att de försummar den här biten. De säger shahada, de förstår vad den betyder, och lägger sen jättemycket vikt på detaljer. På mindre detaljer. Och försummar det viktiga. Och sen, vad händer när man blir svag? Vad har du att falla tillbaka på? Har du någonting att falla tillbaka på? Nej, du har fragment av en svag iman baserat på okunskap. Så att en person verkligen försöker att stärka sin iman med kunskap är faktiskt det viktigaste som finns. Och därför så sa sahaba radiyallahu anhum att vi brukade lära oss el-iman före Koran. När vi var unga. Vi lärde oss el-iman före el-Koran. Och när vi lärde oss el-iman fick vi lära oss el-Koran, och det ökade oss i iman. Men idag tyvärr många, de tar fel ände. De börjar med Koran, de börjar med att lägga vikt på klädsel, på utseende, på mat och massa renlighets, yani detaljer och så vidare. Visst, allting är viktigt i islam. Vi säger inte att någonting är oviktigt. Men det finns viktigare saker. Det viktigaste. Och det är den själsliga aspekten. Att man har den här iman förankrat i hjärtat. Och det nämner ulema här vikten av det han sa. Att studera aqida, studera tawhid och studera iman. Fördjupa sig i al-arkan, al-iman. Fördjupa sig i tron på Allah, vilket omfattar tawhid i dess kategorier. Och att speciellt fördjupa sig i kunskapen om Allahs namn och egenskaper. Att fördjupa sig i tron på änglarna. Det är också en imanhöjare. Att fördjupa sig i tron på sändebuden. Vilka var de? Varför sändes de? Vad hade de för egenskaper? Vad var deras da'wa? Och så vidare. Att fördjupa sig i tron på Allahs uppenbarade böcker. Koranen och tidigare böcker. Och att fördjupa sig i tron på nästa liv. Och där, mashallah, kan du fördjupa dig hur mycket som helst. Tron på domedagens tecken, tron på döden, vad händer vid döden, vad händer vid graven, vad händer på återuppståndelsen, vad är det som händer på domedagen, vågen, bron, du kommer få böckerna i dina händer, du kommer utfrågas, alla de här sakerna. Och sen paradiset och helvetet, att ha en djupare kunskap om dessa saker, wallahi, det stärker människans iman och gör människan stabil. Och också att ha en korrekt kunskap av dessa saker. Vi finner att folk av Ahlul Bidda har en förvrängd förståelse av dessa egenskaper, som vår bror Abdallah talar om. Att den som har en förvrängd tro om Allah subhanahu wa ta'ala, att Allah inte har rahma, Allah inte är förlåtande och så vidare, de förnekar och förvränger Allahs namn och egenskaper. Den personen tror inte på Allah så som han borde tro på Allah. Då kommer han inte längre att älska Allah så som han borde. Han kommer inte frukta Allah så som han borde. Och kommer inte längt efter Allah så som han borde. Så att ha en korrekt aqida är wallahi det viktigaste som finns. Och speciellt i dessa tider av fitna. Din aqida är din nyckel till paradiset. Är wallahi. Är det inte så? Och bid'a leder vart? Till helvetet. Så vill man bli stabil i sin religion, jätteviktigt att man fokuserar och betonar kunskapen om al-aqida och tawhid och al-iman. Och då blir man, som författaren sa, man har den här sötman av islam. Man njuter av att nämna Allah, man njuter av att minnas Allah, man njuter av att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, och man kan inte ens föreställa sig tanken av att lämna islam. A'udhu billah. Hellre att man tar det och kastar det in i en eld. Och han nämnde också, hellre att du, det är bäskare för honom än sabr. Och sabr, det är kaktus på arabiska. Och det är typ det bäskaste som finns. Yani det, vad kan man säga här? Det sista hos personen. Yani det finns inte. Det vidrigaste han kan tänka sig är att lämna islam. Eller någon aspekt av denna religion. Han nämner här från Ibn al-Mubarak att Abi Darda radiyallahu anhu, då han kommer in i Medina, säger till folket i Medina: Mali la ara alikum ya ahli al-Medina halawat al-iman. O folket av Medina, hur kommer det sig att jag inte ser på er sötman av iman? Walladhi nafsi biyadihi law anna dubba al-ghaba wajada ta'am al-iman la ru'ya alayhi halawat al-iman. Han säger vid honom, i vars hand min själ vilar, om björnen i skogen skulle finna sötman av iman, så skulle man se det på honom. Yani den här sötman av iman syns på folk. Den ger ett sken av lycka på människan. Om man ser det, hans iver, hans nashat i att dyrka Allah, han fröjdas av att minnas Allah azza wa jall och dyrka Allah azza wa jall. Nah. Så han säger här: فَالْإِمَانُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَظِيفَةُ الْقَلْبِ وَالْلِسَانِ. Så att tro på Allah azza wa jall och hans sändebud är uppgiften för hjärtat och tungan. Och sen följs detta upp av att göra goda gärningar med sina kroppsdelar. Och från dessa goda gärningar är de som nämndes i hadithen då, al-jihadu fi sabilillah. Och han nämner här att al-jihadu fi sabilillah är av två kategorier. Den första är de troendes kamp mot Allah azza wa jalls fiender. Och det här är ett kall till al-imanu billahi wa rusulih. Ett kall till Allah azza wa jall och hans sändebud, för att de ska då komma in i denna tro. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ni är de bästa av folk som sänds till folket. Ni påbjuder det goda och förbjuder det onda. Och ni tror på Allah. Och Abu Huraira radiyallahu anhu sa om denna vers att dessa människor kommer att hämtas i kedjor in till paradiset. Och i en hadith att din herre, våran herre, förundras över ett folk som kommer att ledas i kedjor in till paradiset. Yani de som blev muslimer på profetens tid alaihi salam, då han stred mot dem och de accepterade islam. Så han säger här att al-jihadu fi sabilillah är att kalla skapelsen till al-imanu billahi wa rusulihi. Och att profeten alaihi salam då gjorde detta för att upphöja Allah subhanahu wa ta'alas ord, sprida islam och få folk att träda in i denna religion. Och det här var det som sändebuden och deras följeslagare gjorde. Och med detta blir Allah azza wa jalls ord det högsta. Och syftet med det är att Allahs religion ska vara den dominerande. Att lydnad ska vara till honom, så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: och strid mot dem tills det inte finns någon fitna, yani kirk eller kufr, och religionen är helt och hållet till Allah subhanahu wa ta'ala. Så al-mujahid, säger han, är det som strider för att Allah azza wa jalls ord ska vara det högsta. Den här jihaden kallas för jihad al-talab, den som profeten Muhammad a.s. gjorde då han stred för att sprida islam och för att folk skulle bli muslimer, stred mot orättvisa och stred för att försvara muslimerna och stred för att folket då skulle acceptera denna religion. Och den här jihad och talab finns inte idag, som ulema säger, utan det som finns är jihad av försvar, där man försvarar sig. Alltså den finns kvar som bestämmelse, men att den finns teoretiskt på jorden, att det finns något land som strider för att sprida islam, Allahu alam, det här nämner ulema att det inte finns. Men kolla också här, viktigt, som författaren här nämner, att syftet med jihad, det är inte att döda folk. Det nämns inte någonstans i islam att syftet med jihad är att döda folk, döda kuffar, som dessa terrorister har fått för sig. Utan vad är syftet med jihad? Sprida islam, försvara islam, få folk att bli muslimer. Och dessa terrorattacker, har det fått någon att bli muslim? När du kör in med en bil i en folksamling, hur många konverterar till islam? Hur många tänker så här, nu ska jag dyrka Allah subhanahu wa ta'ala? Eller? Det är batil. Det här är människor som är självmordsbenägna. Gärningar som inte baseras på islam. Och även i jihad, det är armé mot armé på slagfältet. Det är inte mot civila, mot barn och kvinnor. Det här är något som islam har förbjudit. Så att shatana, yani, stor skillnad mellan dessa två. Och denna terror hör inte hemma i islam. Det är någonting som är främmande för islam. Och så säger han, den andra formen av jihad är jihadun nafs. Att kämpa med sig själv i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Så som profeten Muhammad alaihi salam sa, att al-mujahid, den sanna krigaren, är den som krigar med sig själv i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-mujahidu man jahada fillah. Och han säger att man frågade vissa av sahaba om att strida eller kriga. Och då så sa han, ibda bi nafsika faghzuha wabda bi nafsika fajahidha. Börja med att, vad kan man säga, attackera dig själv och börja med att kriga med dig själv. Vad menar han med detta? Att den riktiga jihad, första jihad, är den själsliga kampen. Jihadun nafs. Att kunna vinna över sina onda lustar, kunna vinna över sin shaitan, kunna vinna över att vara svag. Det är jihadun nafs, att gå upp och be fajr. Att kvinnan sätter på sig hijab. Att man inte faller in i haram. Det är jihadun nafs. Och som Ibn Qayyim brukar säga, att om vi inte kan vinna över våran inre fiende, hur ska vi då vinna över våran yttre fiende? Så där börjar våran jihad. Det börjar med oss själva. Och tyvärr många hoppar över den jihaden. De hoppar över att försöka förbättra sig själva. Och försöker hoppa till den andra. Och yani implementera den på ett helt felaktigt sätt. Wallahu musta'an. Och sen säger han att från de största formerna av att kriga med sig själv, att kämpa med sig själv, är att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och att imaratu buyutihi bidhikrihi bidhikri wa ta'a. Ordet imara på svenska, att inte bygga, det betyder här att ta hand om. Imaratul masajid, att förvalta. Ja. Han säger att en av de största formerna av jihadun nafs är att förvalta eller ta hand om Allah subhanahu wa ta'alas hus, genom att, alltså moskéerna, genom att minnas honom och lyda honom i moskén. Allah subhanahu wa ta'ala nämner detta i Koranen i surat Tauba, vers 18. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah. Vem är det som ska ta hand om moskén? Det är de som tror på Allah azza wa jall, domedagen, förrätta bönen, betalar zakat och endast fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner sen hadithen, إذا رأيتم رجل يعتاد المسجد فاشهد له بالإيمان. Om ni ser en person ständigt gå till moskén, så ska ni vittna för honom att han är troende. Men den hadithen är daif. Och jag nämnde generellt att jag kommer hoppa över svaga hadither. Men denna hadithen, känd hadithen, är vanlig att folk använder. Att en persons konstanta besök till moskén är ett bevis på att han är mu'min. Då kan ni vittna om att han är troende. Men den hadithen är daif, den är inte autentisk. Det är bra att känna till. Ja. Och sen så talar han då om att ta hand om moskén är en väldigt god gärning och en form av jihad fi sabilillah. Och han talar sen om hajj, att det också är en form av jihad fi sabilillah. Och vad är bäst, att göra hajj eller jihad fi sabilillah? Och nämner där att den bästa gärningen är att göra hajj. Om man inte har gjort det, så har det är övervägande bättre. Och han talar sen också om dygden av att göra hajj och att åka till Mekka. Då Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen har nämnt detta hus, Al-Ka'ba, med de vackraste och högaste beskrivningar. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. Och minns att vi gjorde huset, yani Kaaba, till en samlingsplats för människorna och ett tryggt område. Ja, ta Abrahams plats till en plats för bön. Och vi gav Abraham och Ismail uppdraget: ni ska rena mitt hus för den som går runt det, och för den som drar sig tillbaka dit, och för de som bugar och faller ner på sina ansikten. Allah subhanahu wa ta'ala säger också: inna awwala baytin wudiya lin-nas lalladhi bi-Bakka mubarakan wa hudan lil-alamin. Att det första av hus som byggdes för mänskligheten, det var det huset som ligger i Bäcka, yani Mekka. Ett välsignat hus och en vägledning för hela mänskligheten. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Och där finns tydliga tecken, bevis. Maqam Ibrahim, Abrahams plats, och den som går in där ska vara trygg. Och han nämner också verserna från surat al-Hajj. Så al-Ka'ba har en väldigt hög position i islam. Och att ta hand om denna moské och att dyrka Allah där i är någonting gott. Och han säger också att ta hand om andra moskéer är också en god gärning. Som att till exempel man gör bön där i. Andra former av dyrkan. Det är en form av ribat. Yani en form av hög dyrkan i islam. Så som profeten Muhammad a.s. har sagt beträffande att fullborda sin wudu under svåra förhållanden. Att gå många steg till moskén och att vänta på bön efter bön. Fadhalikumur ribat. Att detta är ribat. Ribat betyder ordagrant att en person vaktar yani muslimernas gränser. En form av yani, vad kan man säga, försvar av muslimerna. Så att gå till moskén med många steg, att göra wudu under svåra förhållanden, att sitta efter bönen och vänta på nästa bön är bland de bästa av gärningar i islam. Och sen säger han att göra detta i den heliga moskén i Mekka är ännu bättre. Den som avser att resa dit, den som avser att göra goda gärningar i denna moské, som att göra tawaf, gå runt Kaaba, är också en form av jihad fi sabilillah. Och vad är beviset på att det är en jihad fi sabilillah att åka till Mekka och göra hajj? Är det någon som vet? Ahsant. Då profeten a.s. frågades om kvinnornas jihad. Och då så sa han att ni lakunna afdalul jihad hajjum mabrur. Ni har den bästa jihad, en accepterad hajj. Yani afdalul jihadun nisa. Och han nämner också här från Bukhari, som nämner att Umar radiallahu anhu sa till folk som hade yani förberett sig på att resa ut i jihad fi sabilillah. Han säger till dem: "Fashuddu ar-rihalu ila al-hajj wal-umra, fa innahu ahadu al-jihadayn." Så förbereder att åka på hajj eller umra, för det är en av de två jihad. Och denna nämner al-Bukhari ta'liqan. Och han nämner också att al-hajj och al-umra är en form av jihad, då en person kämpar med sitt liv och sin egendom, så som det berättas från Abu Sha'tha, då han sa: "Nadartu fi a'mal al-birr, fa idha as-salatu tajhidu al-badan dun al-mal, was-siyamu kadhalika wal-hajj yujhiduhuma, fa ra'aytuhu afdal." Denna imam från Salaf, han sa att jag kollade på de goda gärningarna och jag såg att bönen tröttar ut människans kropp, men inte hans den ekonomiska biten, hans egendom. Och samma sak med fastan. Det tar på kroppen, men det har ingenting med ekonomi att göra. Men hajj tar på både kroppen och ekonomin, och därför anser jag att hajj är bättre. Och man frågade också Taus: vad är bäst, att göra frivillig hajj eller betala sadaqa? Vad tror ni? Ja? Han svarade: hur kan du jämföra personen som sätter på sig hajjkläderna, ger sig ut på en resa, sömlös på nätterna, trött på dagarna, trött på nätterna, gör tawaf runt huset, gör salat vid huset, står vid Arafa, kastar sten på al-jamarat, kanahu yaqulu al-hajju afdal, yani det är som att han säger hajj är bättre. Men hur kan du jämföra dessa två? En person som säger sadaqa och en person som åker och gör alla dessa saker. Och tänker också speciellt förr i tiden då man gjorde hajj. Det var inte som idag. Mashallah, det sitter på första klass flygplan, hotell 10 meter från moskén. Nej, det var andra saker. Och det här var nyligen. Folk åkte kamel och häst och det var båt och så vidare. Det var, mashallah, ett projekt att ta sig till hajj. Ja. Och han säger sen Ibn Rajab att det finns ikhtilaf bland ulema vad som är bäst, är det att göra frivillig hajj eller sadaqa. Och här talar han inte om obligatorisk hajj. Obligatorisk hajj, det är bättre, för det är en av islams fem pelare. Men frivillig hajj, att du har gjort den men du vill göra den igen. Och han nämner här att många av ulema är då på åsikten att hajj är bättre, som Taus nämnde, Abu Sha'tha och Al-Hassan. Och vissa säger att sadaqa är bättre. Och det här är åsikten av An-Nakhai. Och vissa säger att det går tillbaka till yani fördelar och nackdelar. Till exempel om du befinner dig i en tid av hungersnöd, då är det bättre att ge sadaqa än att du spenderar dessa pengar och åker på hajj. Ja. Och det här är en åsikt som Imam Ahmed har nämnt. Yani att om folk inte är i stort behov så är det bättre att åka på hajj, men är folk i behov är det bättre att man hjälper folket. Och han nämner också att en person med sin sadaqa binder släktbanden eller avlägsnar el-makrub, det vill säga besvär och bekymmer från folk, är bättre än frivillig hajj. Nah, och vi avrundar där, för det är tid för salah inshallah och ta'ala. Och fortsätter nästa vecka och talar om dygden av hajj. Och författaren kommer ta upp också väldigt viktig etik kring att resa. Hur man ska vara under sin resa. Barakallahu fikum.